Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Saver.
Så gick det så himla snabbt innan han började med spice och han började med tabletter. Och då stoppade han inte i sig en tablett utan han snodde sin farmors tabletter. Och då var det liksom hela kartor med hennes mediciner.
Psykisk ohälsa och narkotikaanvändning bland ungdomar ökar och går allt lägre ner i åldrarna. Men hur ser vägen in i missbruket ut och vad gör man som förälder? I det här avsnittet har vi Emmas berättelse om sin son Yorgos.
Den typiska ungdomen är ju den att de är skoltrötta.
Vi hör också Rickard Samani, grundare av Unga Kris, som arbetar med och hjälper ungdomar som fastnat i kriminalitet eller drogmissbruk.
De är ogillar samhället och dess system. Oftast är ganska hatiska mot samhället. Så. Det som är viktigast för dem, det är ju vännerna som är de viktigaste människorna kring dem.
Och då var han så himla stolt och sa till sina kompisar: min mamma kommer bli så himla glad för att jag ler på fotot.
Emma visar upp en bild på sonen Yorgos, eller Jojje som han kallas. På bilden syns en glad tonåring med brett leende och glimten i ögat. Det är ett inramat skolfoto som fått en hedersplats hemma i köket.
Först fick jag ju hans stora syster när jag var 19 precis. Och hon var ju så riktigt, men A-barn som man kallar det. Så hon var ju så himla lugn och snäll. Och sen fick jag Jojje. Som var första året väldigt så här, gick och satt och sök på tummen jämt och skulle alltid vara på en. Men sen blev han ju jätterastlös. Man såg liksom, han var rastlös i själ. Han var överallt och ingenstans. Men han var väldigt speciell.
Några år efter att bilden togs skulle Emma helt ha tappat kontrollen över sin son.
Lilla, träna upp, värma upp fingrarna lilla.
Han försöker riva sönder en katalog. Så tvingar sin flickvän att filma allting jämt.
Vi ser en film på Jojje, inspelad med en mobilkamera. Han är klädd i slitna jeans och huvtröja.
Enkla sås och katalog. Te.
Emma beskriver Jojje som en smart kille som får bra betyg i gymnasiet. Men han hoppar av skolan på grund av drogerna.
Nej, alltså jag fattade ju inte, för att han var ju så himla mån om sig själv och sitt utseende. Och så att man tänkte alltid så här, han kommer aldrig börja röka eller göra någonting som är dåligt för hans kropp. För han var ju så intelligent också. Alltså han var verkligen en av de smartaste jag har träffat. Men man märkte att han blev mer, alltså dum, korkad efter han började.
Det är oftast när det sker någon form av förändring hos unga människor.
Rickard Samani igen, om kännetecken hos unga som missbrukar.
Och det kan vara allt ifrån att de är morgontrötta, ligger vakna om nätterna, kom inte hem vid avtalad tid. Nya kompisar som man umgås med. Det kanske går sämre i skolan. Det finns flera olika såna här kännetecken som man behöver vara vaksam till som förälder. Till de här kännetecknena.
Men då var det en jul när han var... Då hade han åkt fast med cannabis. Och då bodde han hos pappa. Så det kom ju till pappan då, polisen hörde av sig. Och pappan ville inte att jag skulle veta något precis vid jul. För att skydda mig liksom. Men sen fick jag ju veta det. Jag berättade själv. Och för det blev ju... Alltså han var ju tvungen att gå och lämna urinprover och så efter. Han blev ju dömd till det. Gå någon MOA-program på Lilla Maria.
Problemet med cannabis framförallt är att du oftast inte får konsekvenser så där. Kort inpå du har tagit eller missbrukat det ett tag. Just cannabis kan ju komma, alltså konsekvenserna av det kan ju komma långt efter man har påbörjat sitt cannabismissbruk. Så det är ganska läskigt då på sätt och vis. Att man inte får den konsekvensen som man får av heroin till exempel. Eller amfetamin och så vidare. Och sen att det är så himla vanligt med cannabis bland många unga människor. Det är liksom inte lika farligt som det var när jag var yngre. Då tyckte man, oj, hasch, det var ganska allvarligt. Fast man provade ju på det ändå liksom, som ung. Men nu är det liksom som att röka cigaretter många gånger. I alla fall i de ungdomarna jag träffar i de kretsarna som har börjat liksom. Och tablettmissbruk, så tycker jag det farliga med det är att läkarna titt som tätt skriver ut massa mediciner. Sover man dåligt, ja då får du tabletter. Mår du dåligt så får du tabletter. Alltså många gånger är svaret på problemet tabletter när man går till läkaren. Och det är också en väldigt skrämmande utveckling. Så.
Jojes missbruk eskalerar fort.
Nej, men så fick jag veta det. Och för mig blev det ju... Jag är ju så himla antidroger, aldrig provat. Och jag har sett folk i tonåren som har börjat med heroin. Och, så för mig var det så himla, himla hemskt. För mig var han ju död nästan, med en spruta i armen redan då. Och han visste ju att det var så för mig. Men sen har jag ju fått höra från hans kompisar och så. Det gick ju väldigt snabbt. För att de började där vid 16,5 där. Så hade de ju börjat prova och röka cannabis. Och sen alla liksom höll sig till det till fester och så. Men han gick snabbt. Och det visste man ju. Han var ju så himla gränslös. Så gick det så himla snabbt. Innan han började med spice. Och han började med tabletter. Och då stoppade han inte i sig en tablett. Utan han snodde sin farmors tabletter. Och då var det liksom hela kartor med hennes mediciner. Och sen... Maj, jag hade precis opererat mig. Och kom. Då ringde pappan mig och sa att han hade kommit hem och han luktade inte alkohol. Han hade varit jätte förvirrad och gått in i fel dörr och sådär. Så då åkte jag och äldsta systern då ifrån Nynäshamn till och mötte upp liksom hemma hos dem. Och jag, pappan och äldsta systern åkte med honom till Maria Ungdom och han var helt väck. Då hade han tagit alla med tabletterna från farmor. Och det var inte för att ta livet av sig, det var ju för att bli hög.
Könen är ju oftast pojkar är det. I alla fall 80%.
Finns det några riskfaktorer för vilka som hamnar i ett missbruk? Richard Samani berättar om de ungdomar han har träffat i sitt arbete.
Är det pojkar som vi får hos oss? Eller som jag har jobbat med. Och oftast är det ju skilsmässobarn. Barn som kanske bor ute i någon förort. Det är väldigt sällsynt med innerstans barn. Fast när jag vet att problemet är högt inne i stan också så att säga. Men det kanske inte syns eller hörs på samma sätt då. Åldern är ju runt 15, 16, 17 års ålder. Mellan 15 och 17 är det oftast när socialtjänsten tar hjälp av oss. Tyvärr så kan jag väl tycka att det är ganska långt gånget så kan jag väl tycka. Jag tror på en tidig insats tycker jag. Och jag vet att man ser ju att problemen börjar redan på dagisnivå så att säga. Vilka som kommer ha tufft i livet och så vidare. Så redan där då tycker jag att man ska sätta in insatserna än vad man gör nu. Nu måste tyvärr ungdomen gått så pass långt att han eller hon har redan skapat sig ett beroende till socialtjänsten går in med insatser. Och det tycker jag är tråkigt.
Men sen så gick han med på att läggas in. Och så på natten där fick han... Jag kan inte ligga kvar här. Så då kom pappan och hämtade honom. Så pappan var ju... Alltså han var ju min räddning på ett sätt. Eftersom jag visste att han hade någonstans att bo. Även om det inte var det bästa kanske att göra så. Så var det för mig som mamma att jag kunde inte ha honom här. Och han hade i alla fall någonstans att vara liksom. Ja, men det var ju där det verkligen började. Som man verkligen kände att det här spårar ur helt. Han tyckte ju inte heller att han hade något missbruk. Han hade bara ett bruk. Han brukade bara, så att det var ju inte... Och lugnade mig med hur illa hans vänner var. hur illa däran de var. Det var inte så farligt. Han bara, jag är orolig för honom och honom. För att då blev jag lugnare och tänkte, ja, men då är det inte så farligt med honom. Sen är man ju som förälder, man sätter på sig skygglappar för man kan inte ta in det.
En av faktorerna är att oftast att det är en känsla av att avsaknad av något, att man tar till missbruk, att man fyller det tomrummet man har med missbruk. Det kan även vara att man börjar umgås med fel sällskap och skapar ett beroende i sig genom att man umgås med fel typer av människor, så att säga. Så det finns ju flera olika faktorer till varför man brukar börja med droger. Jag brukar säga att det oftast rent procentuellt så börjar man oftast med man tjuvröker, alltså röker cigaretter och att det sedan övergår till cannabis är ju nästa steg då, som rent naturligt övergår till. Och sen tappas det upp till andra droger. Så man vidgar på vyerna och man tänjer på gränserna och provar olika droger, så att säga. Och till slut så hittar man sin favoritdrog som man håller sig till då, oftast. Det är det ju så.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Jojje har dubbelt medborgarskap eftersom hans pappa är från Grekland. En dag ska han åka ner och göra lumpen där, vilket kommer väldigt lägligt eftersom Emma vill få bort honom från drogen och umgänget till Sverige. Men precis innan han ska åka händer något dramatiskt.
Då var det ju dagen innan så hade någon kompis till honom var skyldig honom pengar, och så hade han pratat med någon kille härifrån Nynäshamn och berättat det, och så hade den här killen så här, men jag hjälper dig att dra in de pengarna, och han var ju tung missbrukare. Och då sa jag, nej men det vill inte jag. Och sen hade den här killen ändå gjort det. Och tyckte då att Jojje var skyldig honom pengar. Så då hade de, dagen innan där han skulle, eller natten innan han skulle åka till Grekland, så hade ju en av hans, det var ju bra kompisar till honom från Hökarängen. Då hade ju de sagt så här, ja men kom hit Jojje så vi får säga hej då liksom och träffa dig innan du åker imorgon kväll så här. Så då hade han åkt dit. Han bara, nej men jag har ingen bil eller något, och så blev han hämtad. Han bodde ju rätt nära, han bodde i Hammarbyhöjden. Så blev han hämtad då, och där var det tre killar från Nynäs, varav den ena var den här som tyckte att jag var skyldig honom pengar för han hade dragit in hans pengar. Och där fick han vara, där var han liksom inlåst då hela natten. Och blev jättemisshandlad, och de knäckte hans näsa och han var tvungen att knäcka tillbaka den själv. Och de hade full koll på vad han gjorde och så. Och sen när butiken öppnade, de åkte runt med honom så att han skulle ta ut iPads och iPhones och sånt från olika butiker med abonnemang. Som de då skulle ha istället för pengar för den där påhittade skulden. Så då var han ju tvungen att göra det, för de var ju med hela tiden. De hade honom i baksätet mellan sig. Och liksom kollade. Men han försökte i två butiker, sa han, jag är kidnappad. Men de hörde ju inte. Det stod en kille precis liksom bakom honom, så han kunde ju inte säga det högt. Så men då, ja, jag är kidnappad och sådär. Men ingen hade fattat riktigt. Och till sist gick det inte att ta ut fler. Så då körde de honom. Ja, och vi började misstänka där på dagen. Någonting måste ha hänt. För han ska ju till Grekland. 6 i morgonbitti liksom. Och det här var vid 3-4 på dagen. Och jag bara, vart är han? Och jag ringde hans pappa och hans pappa blev orolig. Jag menar, han hade ju kunnat vara borta andra dagar hur mycket som helst utan att man reagerade. För han sov hos sin flickvän eller han sov någon annanstans hos någon kompis och sådär. Men nu man kände på sig, någonting är som inte stämmer. Men vi började ringa runt överallt och ingen visste vart han var. Och sen så hade han hört av sig till sin kompis som ringde upp mig och sa att han är kidnappad. För då hade han ringt och sagt, kan du möta upp mig i Hökarängen med 10 000 eller hur mycket det nu var. Och sagt det, de har tagit mig. Men den här kompisen hade ju åkt i Hökarängen, men det var ju inte jag alls. Så då hade de åkt med honom till Nynäshamn, så sa de att han skulle gå in på Willys där och sno en kniv och gå och råna något kafeteria mitt emot. Och då sa han i kassan, då sa Joje, har ni er chef här? Jag är kidnappad. Och de såg att han var ju helt sönderslagen. För då stod killarna utanför. Och så tog de in honom i lagerlokalen och jag är så jävla tacksam för de där två butiksmänniskorna som satt där och tog hand om honom. Och så ringde de ambulans och polis och så. Och så ringde han till mig och jag kommer ihåg det så väl. Jag stod och lagade mat och alla barnen var här och han bara... Ja, och jag hade ju ringt och när jag fick veta att han var kidnappad så ringde jag till polisen. Bara, han är kidnappad, min son är kidnappad. Och jag tänkte, jag åker ut runt och letar, men jag hade ju ingen aning om vart han skulle befinna sig. Men så kom han, då sa han så här, jag är på Willys och polisen är på väg och ambulansen är här. Kom inte hit mamma, sa han. För att då hade ju de här killarna hade hotat honom och sagt, om du någonsin säger någonting till någon så kommer vi döda din mamma. Och vi vet att du har, hur många syskon du har och vi kommer plocka allihopa och vi kommer våldta och döda din mamma och vi kommer slå ihjäl din pappa. Och jag gillar dina syskon. Nu kommer jag inte ihåg exakt. Men det var i alla fall väldigt hot mot oss. Och då sa jag, jag kommer inte hit mamma för de är här utanför. Men det var ju det första jag gjorde. Jag tog ner barnen till min mans mamma. Och lämnade dem där. Och så åkte jag till Nynäs. Och min man var med mina barn då. Eller med våra barn. Så åkte jag till Nynäs. Och så ringde jag upp en kille som jag vet känner de här killarna. Som också är från Nynäs. Och bad honom komma. Men då hade han ju åkt dit direkt då. Han bodde också där. Och sen kom jag in dit och så. Och då hade ju pappan var på väg och så då. Men han var så sen. Det var det hemskaste att se alltså. Och han grät och jag grät. Det var verkligen. Han var så jävla sönderslagen. Och sen han ville ju absolut inte berätta någonting. Om vilka det var eller så. För våran skull. Och så tycker de ju i den världen inte att man ska vara någon googlare. Men där pressade vi honom väldigt hårt. Att han skulle göra det. Och han skulle ju ändå åka till Grekland där på morgonen. Men det blev ju inte människorov eftersom det inte var över 24 timmar. Det var ju, vad var det, 20 timmar eller något sånt där. Vi saknade sådana timmar. Men sen så, ja och då åkte han. Han berättade i alla fall. För att vi tvingade vart sådana. Då var han 18 måste han ha varit. Och så åkte han ju då med, pappan kom ju och hämtade med honom. De åkte till polisstationen och sen direkt från polisstationen till Arlanda. Och han var ju i chock alltså. Och då sa, jag pratade med en doktor som sa, nu måste ge honom vätska och värme. Men han sattes ju på det planet direkt efter utan någon kontakt med någon kurator eller någonting till Grekland. Men det är ju också så att när han skulle göra militärtjänsten kunde han inte avvika heller. För då skulle han inte kommit in i landet sen efter. Och han har dubbelt medborgarskap då. Så, men han åkte till Grekland och han gjorde militärtjänsten. Och sen när det var dags för rättegång. Och jag var ju livrädd. Jag satt ju hemma hela den natten. För de var ju fortfarande på fri fot. Med ett aluminiumbase på trä i köket och vaktade min familj. Och bara väntade på att de skulle komma. Och jag visste inte alls vilka det var. Men de kom inte. Sen åkte ju de fast efter några dagar. Och sen när rättegången skulle vara då. Då fick ju inte han för militären i Grekland. Fick han inte åka till Sverige. För då har han ju avbrutit militärtjänsten. Och han var tvungen att vara med på rättegången i Sverige. Så det var ju jättekrångligt att få hit honom. Och det var massa papper som skulle skickas. Och de fick prata med massa olika myndigheter. Och till sist så fick han permission då under 4 dagar under den här rättegången vi höll på. Så han var med på rättegången och vi var där och jag fick vittna. Och de blev ju dömda. Jag kommer inte ihåg nu men de fick ganska långt straff. och böter. Men sen överklagade de och så minskades allting som vanligt. Men han åkte tillbaka till Grekland och gjorde klart sin militärtjänst. Sen var man ju rädd när han kom tillbaka vad som skulle hända.
Efter att Jojo kommit hem från militärtjänsten i Grekland fortsätter han med drogerna. Emma vill därför inte låta honom bo hos sig. Under en period bor han hos kompisar eller på gatan. Men till slut får han plats på ett stödboende.
Så då bodde han där och det var ju tryggt. Men han höll nog på där också rätt mycket. Kan jag tänka mig. Jag vet ju inte eftersom han inte sa något. Men där bodde han faktiskt ett tag. Och då gick det ju bättre. Men ja. Sen fick han först åka till Grekland och flytta dit. Och där spårade du. Han åkte till Grekland, till Aten. Där han träffade upp en släkting som var heroinist. Och det var ju det man alltid tänkte, han kommer sluta som heroinist, för han var så gränslös. Men och han, då försvann han och då var han ju skyldig folk pengar och pappan betalade in de här skulderna så att jag skulle kunna komma tillbaks då, eller ja, att inte ha skulderna, han kom tillbaks. Och under den här tiden när han var i Grekland, det var ju bara några veckor, en månad kanske, då flyttade pappa till Grekland, men till en helt annan stad. Och det här var maj 2014. April till maj bodde han i Grekland. Och så skriver han till mig att vi satt och chattade. Då sa han, ja, jag ska fixa jobb här och jag ska ta hit dig nästa sommar och vi ska ha en egen semester bara du och jag och vi ska ha det jättefint och så här, jag mår jättebra och allting är bra här och jag kommer aldrig mer komma tillbaka till Sverige. Och sen bara 3 timmar senare så skriver han, jag vill tillbaka till Sverige, jag ska åka tillbaka nu. Så det bara totalvände och då var ju han utskriven från SOS. Han hade ingen handläggare där längre och så eftersom han hade flyttat. Och då fick jag panik och kände, men gud, vad ska han komma tillbaks till? Och pappa bor inte här längre. Då var ju jag enda alternativet för honom. Eller Maria Ungdom då. Och jag bara, ja, men vi får prata lite senare om det här. Jag måste ordna upp saker. För i sådana fall, om du ska komma tillbaks, då ska du läggas in och du ska ha en kontakt på socialtjänsten. Johanneshov och du ska läggas in på Maria Ungdom frivilligt för avgiftning. Och så då gick han med på det.
Vad krävs för åtgärder för att siffran för ungas missbruk ska sjunka? Rickard Samani igen.
Det som är viktigt är att man inte bara jobbar med ungdomen i sig utan med även familjen också, så att säga. Så att alla är med på banan hur man ska liksom tackla det här problemet som ens barn har, så att säga. Så det är väl viktigt att jobba med hela biten och inte bara ungdomen i sig. Och även lyssna på ungdomar också. Oftast har de ju de rätta svaren. Vad som kan få dem att ändra sina liv. Jag menar, om en ungdom är skoltrött och inte skulle de vara i skolan, okej, då kanske man ska titta efter, kanske ordna någon form av praktikplats någonstans. Att man hittar olika, skräddarsy olika saker som passar den här ungdomen, så att säga. Och de flesta av de ungdomarna jag träffar idag, de vet redan mer eller mindre vad de skulle vilja syssla med i framtiden. Ja, då får man ju jobba för det. Då kanske inte skolbänken är den rätta vägen att gå, kan jag tycka. Samhället idag är väldigt bakvänt, tycker jag. Om vi till exempel tittar på våra anstalter och våra ungdomsinstitutioner, så är det ju nästan på anstalterna är det nästan en anställd per intagen idag. Och kollar vi på våra ungdomsinstitutioner så är det 2 anställda per intagen idag. Det jag menar är att samhället slösar och kastar ut väldigt mycket pengar när problemen är väldigt stora, så att säga. Och det är det jag skulle vilja ändra på, att man går in med resurser väldigt tidigt, så att säga, innan det har utvecklats till så pass stora problem som beroende och kriminalitet och så vidare. Så redan från förskolan och skolan, redan från den tiden att man går in med resurser.
Och sen pratade jag med den här gubben på socialkontoret. Då. Eller gubben, handläggaren. Dagen efter som tyckte jättemycket om Joje. Och som, så han är väldigt speciell. Så, här, och, så de skrev in honom igen. Meningen var att han skulle ligga på Maria Ungdom. Bli helt drogfri. Och sen skulle han flyttas till något behandlingshem utanför Stockholm. Och det ville han. Först så var han ju så här panik när jag hämtade upp honom och vi körde. Det var jag, hans syster och en av bröderna. Och hämtade upp honom då när han kom från Grekland. Och han var i jättedåligt skick. Han hade magrat, byxorna hängde och jag sa till honom, jag bara, har du tagit heroin, Joje? Nej, hur kan du säga så? Och så blev han, jag skulle aldrig göra det och skulle jag det skulle jag sagt det och sådär. Men jag kände bara på mig att det var så. Och då så ville han inte läggas in och då sa jag, fast då har du ingenstans att ta vägen, Joje. Och folk var ju ute efter honom, det visste han ju. Så han lades in i alla fall och låg inne i 2 veckor. Och vi var där jätte ofta och han var så himla fin och han gick upp i vikt och det var verkligen fantastiskt. Och då så sa han att men jag sökte till folkhögskola i vart det nu var, Linköping eller något sånt där. Och gud vad kul och jag verkligen pushade honom och han kom in i den här skolan och skulle börja i augusti. Så det var ju verkligen så här någon framtidstro. Och han bara, men jag kommer ju aldrig kunna ordna ett bra liv för jag har kronofogdskulder och det. Jag bara, fast det kan vi hjälpas åt med och det är liksom inte så att ditt liv är slut för det. Och, men sen när han kom ut och då hade de ju inget behandlingshem så länge någonstans utanför Stockholm. Som fanns platser på. Om inte han väl vämmade eller LVU-ad. Och det var han ju inte. Han hade ju frivillig vård. Så då satte de honom på ett lågtröskelboende som betyder att han var helt fri egentligen på Östermalm. Jag menar mitt i stan, det är ju... Ja, och då var han ju faktiskt fin och vi träffades och så. I 1,5 vecka där ute. Och sen kom den här släktingen från Grekland kom till Sverige och så var det kört.
Du har lyssnat på del 1 av Drogerna tog min son. I nästa avsnitt.
Och sen... Alltså, Joje var en intelligent kille och han... Missbrukare vet hur mycket de kan ta och inte ta. Och han hade tagit... Från den här kvinnan hade han tagit 2 flaskor metadon och massor med tabletter. Och vad jag vet så får heroinister... När de ska sluta så få metadon så tar de en kork eller vad det är. Och han drack 2 hela flaskor.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss. Hos Biltema.